Sådd och skörd. Det är ju ett tema som verkligen går igenom skriften. Och vi ska översätta det där till vår vardags svenska. Så kanske vi med filosofen talar om orsak och verkan. Vi forskar och vi uppfinner och vi gör allt vad vi kan för att hitta orsaken till olika processer. Varför får man cancer? Hur ska vi komma till Mars? Och vad ska vi där och göra? Därför att i det ögonblick vi får tag i orsaken så har vi också möjlighet att manipulera fram de effekter som vi önskar oss. Vi kan få tillvaron på våra egna villkor. Nu är det ju så att Jesus var väldigt förtjust i liknelser ifrån dåtidens jordbruk. Och det gör att vi hittar inte uttrycken orsak och verkan så ofta. Dessutom är det ju så att om Gud är orsaken till olika fenomen så vill vi ju ibland gå till rätta med honom som jobb. Och därför så är det inga principer vi talar om nu, naturlagar är ett begrepp som är främmande för skriften annat än när den talar om att saker faller till marken eller något annat sånt här. Men det vi vill veta som kristna är ju ofta hur ska jag få till min bön så att den ger mig det jag vill ha. Och jag brukar säga att en av de viktigaste händelserna i kyrkans historia var ångloket. Därför att när ångloket kom och man slapp sitta och skumpa bakom hästar så blev ju människan uppfylld av hybris, av övermod och av självöverskattning. Och samtidigt som man nu med ingenjörskonst lärde sig att färdas fortare och bekvämare så börjar man tala om effektiv bön. Visst, vi vill gärna ha tag i orsakerna till att Gud svarar ibland eller orsaken till att han inte svarar som jag önskade mig ibland. Orsak och verkan är ingen stor sak på ett sätt i Bibeln. Men sådd och skörd finns där som en liknelse. Och nu handlar det ju alltså inte om att förstå Guds rikets mekanik. Utan det handlar ju om att förstå vem Gud är. Nu är det så här med mig att när jag ska göra predikningar så kommer det mesta i sista stund. Trots att jag har hållit på och funderat i flera dagar på det här så finns det texter som inte kommer upp på skärmen av den enkla anledningen att de fanns inte igår. Så vi ska börja i Matteus 9 kapitel och det är en sån här text som inte syns. Matteus 9:36. Där står det så här om Jesus. När han såg folkskarorna förbarmade han sig. Det har skett ett under. Tillbaks igen. När han såg folkskarorna förbarmade han sig över dem eftersom de var rivna och slagna som får utan herd. Och han sa till sina lärjungar, skörden är stor men arbetarna är få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Det är ju en märklig uppmaning. Skulle inte skördens herre vara så pass intresserad av sin skörd att vi kunde hitta på att be om andra saker? Men nej. Därför så kan vi till exempel kanske börja be att vi ska få evangelister. Att vi får människor som kan utöva olika sorters andliga tjänster. Herren har lagt detta som ett böneämne på våra hjärtan. Vi fortsätter att bläddra i Bibeln och nu kommer vi till Saltaren 126. En underbar psalm. En vallfartssång. När Herren åter upprättade Sion, då var vi som drömmande. Då blev vår mun uppfylld med glädje och vår tunga med jubel. Då sa man bland hedningarna, Herren har gjort stora ting med dem. Ja, Herren hade gjort stora ting med oss, över det var vi glada. Herre, upprätta oss igen, så som du återför bäckarna i sydlandet. Det som sår med tårar ska skörda med jubel. Det går ut gråtande och bär sitt utsäde. Det kommer åter med jubel och bär sina kärva. En sån märklig psalm. En vallfartssång. Det stod det i början på psalmerna 120-133 eller 132. Och egentligen står det bara en uppstigandets sång, så du kan sjunga det här när du går upp på morgonen. Men det är nog mera en fråga om att de här psalmerna tillsammans utgör en profetia. Och då handlar det om Israels återkomst ifrån alla de länder till vilka folket hade spritts ut. Det har gått ut gråtande och kommer tillbaka med jubel. Men så här vill ju inte vi ha det, eller hur? Utan vi säger ju ofta istället ifrån våra predikstolar att den som går ut glad och på allt sätt i någon sorts härlig dynamik, det är de som får bönesvar. Det är de som får sina kärvar till sist. Nej, då kärvar det nog, om vi ska ha den uppfattningen. Utan det som åstadkoms i Guds rike och som lämnar plats för den allsmäktige guden, det är ju vår vanmakt. Han handlar helst av allt i vår vanmakt. Och vanmakt är ju ingenting vi önskar oss. Varför är det så där? Ja, antagligen mest av allt för att det ska stå klart att det är Guds kraft och inte min. Eller din. Andra prisar hästar och vagnar, men vi prisar vår Gud i himmelen, står någonstans i sälten. Så läs de där psalmerna från 120 framåt, ska du se. Det blir en märklig helhetsbild av Israels återkomst. Kanske det som utspelar sig mitt framför våra ögon. Den text av alla i skriften som jag tycker åskådliggör vetekornets lag. Nej, nu sa jag det. Men så åt den som åskådliggör detta med sådd och skörd. Det är orden om vetekornets lag. Så vi ska slå upp i Johannes 12 och 20. Under högtiden fanns det några, bland dem några greker som hade farit upp till Jerusalem för att tillbe. De kom nu till Filippus som var från Betsaida i Galileen och bad honom: Herre, vi vill se Jesus. Filippus gick och talade om det för Andreas, och Andreas och Filippus gick och sa det till Jesus. Jesus svarade: stunden har kommit då människosonen skall förhärligas. Amen, amen, säger jag er. Om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn. Men om det dör, bär det rik frukt. Den som älskar sitt liv förlorar det, och den som hatar sitt liv i den här världen, han ska bevara det och vinna evigt liv. Det finns så mycket i Guds rike som är tvärtom mot vad vi uppfattar som rätt, riktigt och normalt. Om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn. Så långt jag förstår är detta den enda text i skriften som talar om ensamhet. Och då menar jag inte den här ensamheten som man drar sig tillbaka till med en kopp kaffe och en banan, utan det här handlar om den ensamhet som man bara upplever som en plåga. Vem är det inte sagt att om du lever i sådan ensamhet att du får skylla dig själv, utan istället vill jag betona att här öppnar sig livets stora möjlighet. Den port är trång och den väg är smal som leder till livet, säger Jesus. Och få är det som finner den. Ja, att falla i jorden och dö. Att börja ge ut av sig själv. Inte för att så att säga hjälpa människor på traven och på det sättet se till att man får vänner och bekanta. Utan här öppnar sig en långt rikare andlig möjlighet. Att vi får klart för oss att det är smärtsamt att leva. Och Guds ord tar inte bort den smärta som livet kan bjuda på. Helandet finns, ja. Men när vi börjar tala om gudomlig hälsa, att alla ska leva friska och glada tills de bestämmer sig för att gå in och lägga sig på sin säng och dö, det är inte bibliskt. Det finns bara två livsstilar. Det ena är att vetekornet får ligga i sin glasburk, och det andra är att vetekornet får falla i jorden och dö. Du kan satsa på att överleva. Att du på allt sätt ser till att vetekornet inte faller i jorden och dör. Det går bra. Unna dig en ny Mercedes. Unna dig en jorden runt resa. Så här står det ofta i annonserna. Som om vi själva var våra värsta fiender. Sånt händer, men jag tror inte att vi behöver uppmaningen att unna oss det ena eller andra. Tvärtom är det ju så att i all den flod av postkodlotterier och alla möjliga andra hasardspel så är det ju underförstått att den som vinner miljonvinsten har fått något viktigt. Och vi gratulerar honom eller henne. Och då kan det ändå vara så att den här miljonvinsten var det som verkligen förstörde vederbörandes liv. Hur mycket makt tål du att få? Hur mycket rikedom tål du att få? Inled oss inte i frestelse utan fräls oss ifrån ondo. Tänk dig en yngling på 20 vårar. Hans far driver en jätteindustri. De är rika som troll. Och det har fört med sig, eftersom pappa är aldrig hemma, måste sköta företaget. Så har gossen istället under hela sitt liv fått massor med pengar. Han är van vid att i samma ögonblick som han önskar sig något så kan han köpa det. Ett sånt förfärligt liv. Därför när vi nu träffar honom vid cirka 20 års ålder så har han redan varit jorden runt både på längden och tvären. Han har köpt allt som går att köpa. Hans båt är större än alla andras ihop. Och han har ett lyxåk att åka med till och från båten. Han har köpt allt och han borde vara lycklig. Men istället så vilar det över honom just en underlig atmosfär av utbrändhet. Inte den utbrändhet som beror på att man har jobbat för mycket, utan den utbrändhet som beror på att man inte har något att längta efter. Tänk dig en 15-åring. Vad vill en 15-åring ha? Ett svar moped förstås. Om man på 15-årsdagen bara går ut och köper den flottaste mopeden. Och sen får den stå ute i regnet någonstans. Det betyder ingenting. Eller han får vänta så länge på sin moped att den blir inte av förrän han själv kan tjäna ihop till den. Det är ju extremvärdena åt båda hållen. Men lyckan handlar om att längta efter något och att få det. Vi måste låta vetekornet falla i jorden och dö också i den meningen att vi inte kan få allt vi pekar på. Det vore livsfarligt. Men ibland hör man den frågan ställas. Varför mår vi så dåligt när vi har det så bra? Varför mår vi så dåligt när vi har det så bra? När trosförkunnelsen graserade som värst i mitten på 80-talet var detta. Så blev jag mer och mer betänksam över vad jag såg och hörde. Och frågan var, är detta väckelse? Så att jag skrev ett brev till Frank Mangs som då ännu var i livet. Jag blev till och med hembjuden till honom. Han hade ju kunnat svara enkelt på ett brev, men han bjöd hem mig och lön upplevelse och träffade en man. Jag frågade, är detta en väckelse? Nej. Varför inte det? Inga tårar, ingen omvändelse, sa han. Sen var det samtalsämnet avklarat. Vi kunde ägna oss åt andra ting. Inga tårar, ingen omvändelse. Vetekornet har börjat gå i kyrkan. Men frågan är, har vetekornet fallit i jorden och dö? Den 23:e salmen i Saltaren är väl välbekant för de flesta. Det börjar på de gröna ängarna där fåren ligger och idisslar och betar. Jag vet inte, får idisslar gör nu. Ja. I alla fall, det är en julig atmosfär och han leder mig till vatten där jag finner ro. Plötsligt är man på vandring. Och det är inte var som helst, utan man går genom dödsskuggans dal. Och på andra sidan står det ett bord dukat i ovännens åsyn. Jag antar att det inte handlar om mänskliga ovänner utan om andliga. Och den promenaden kanske vi alla måste gå. Och på samma sätt som vi kan ana och förstå att den där 20-åringen som kan köpa allt, hela världen och så vore, att han är det olyckligaste vi kan hitta. Så är det kanske också så att om vi tänkte bort all smärta ur jordelivet, så kanske våra liv skulle bli ingenting. När en människa kommer ut på den här vandringen genom dödsskuggans dal, så kan vi hjälpa honom eller henne. För det är också en grundprincip i Guds rik. Att du har hjälp att ge till dina medmänniskor som du inte kan ge till dig själv. Vi ska titta lite grann i slutet på Paulus brev till Galaterna. Galaterbrevet 6, 7-9 verserna. Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människans år ska hon också skörda. Den som sår i sitt kötts åker ska av köttet skörda undergång. Men den som sår i andens åker ska av anden skörda evigt liv. Låt oss inte tröttna på att göra gott, ty när tiden är inne får vi skörda om vi inte ger upp. Det människan sår, det får hon också skörda. Om vi går ett par steg bakåt i samma kapitel och läser början. Bröder, om ni kommer på någon med att begå en överträdelse, då ska ni som är andliga människor i mildhet upprätta en sådan. Men se till att inte du också blir frestad. Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag. Det är alltså en helt annan princip än sköta själv. Bär varandras bör. Vi har hjälp att ge till vår nästa som vi sällan har att ge till oss själva. Och det är en märklig omständighet. Den hör ihop med vetekornets lag. Vetekornet ska få falla i jorden och dö. Och därför så är det märkligt nog så att kyrkan har störst framgång när den är förföljd. Det trotsar vårt förstånd. Vi tycker att det skulle vara tvärtom. Och det brukar ofta stå i fromma kristna tidningar att trots denna väldiga förföljelse så växer församlingen. Nej, det kanske magstarkt att säga att den växer till följd av, men den växer i tider av förföljelse. Det här vetekornets lag om sådd och skörd, det är en märklig grundprincip i Guds rike. Och vi är klokt i att hålla ögon och öron öppna så att vi kan se att ja, men det där är ju vetekornet. Det har vi ju pratat om förut. Eller man kan höra, man kan förstå. Andra kan berätta om sin situation. Och man kan förstå på vad sätt man kan ställa upp och hjälpa. Varför vetekornets lag är som den är, det får vi kanske inte veta på den här sidan graven och behöver inte göra det heller. Nu ska vi be. Herre, låt oss få bli ett rikt utsäd i vårt land där hjärtarna är så hårda. Låt oss få falla i jorden och dö på det sätt som du har tänkt för oss, menat. Det som är vår delaktighet i Kristi lidande. Låt oss inte leva så som den här 20-åringen jag har talat om. Utan där vi varje dag kan leva i tacksamhet över dina gåvor, över din närhet, din barmhärtighet och ditt liv. Tack Herre, i Jesu namn. Amen.